Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Det är hög tid att köpa biljetter till min och Anton Magnussons stand-up-turné. Uppvigling och förledande av ungdom. Vi har redan sålt slut i flera städer månader innan premiären. Så passa på att knip biljetter innan de tar slut även där du bor. Vi kommer till 28 olika orter. Biljetter finns på specialisterna.se. Jag kör även stand-up-gig utanför den här turné runt om i Sverige. Och alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Det har kommit en ny upplaga av min serieroman Död kompis och min stand-up-vinylskiva Vesslan finns att köpa på ginsa.se. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal eller så kan ni swisha valfri summa till 0760-724728. Uppskattar som fan alla som gillar och stöttar mina grejer. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fredrik av Trampe.
Stämmer bra det.
Välkommen hit.
Tack så mycket, tack så mycket.
Du är kanske framförallt känd som poddare.
Jaså, ja.
Ja, men för den stora massan skulle jag tro det är nog där flest folk har hört dig.
Ja, numera är det väl så. Jag har gjort en jäkla massa saker i livet. Men jo, det har blivit. Sen jag var här sist så har jag ju startat egen podd dessutom.
Ja, Della Morta.
Jajamän.
Du är allmän kännare inom nöjeshistoria.
Mm.
Kan man också säga.
Ja.
Och idag så ska vi prata om slackerkulturen.
Jajamän, det ska vi göra. Det är ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och dig också kan jag misstänka.
Ja,
jag misstänker också att vi har lite liknande ingång och förhållningssätt till slackerkulturen.
Ja, det kanske vi har. Vad är din ingång till slackerkulturen?
Ja, eller jag har ingång med förhållningssättet. Alltså jag har alltid varit, ända sedan jag var tonåring, varit väldigt tjusad av själva liksom tanken eller konceptet att bo i en billig lägenhet med möbler som man, folks gamla avlagda möbler som man har plockat ihop. Och leva det livet där man kanske lever lite utanför hela, ja men hela
etablissemanget
och Volvo Villa, vad heter det? Volvo Villa Vove grejen. Samtidigt så har jag haft svårare att identifiera mig med den här biten av slackerkulturen som består av att vilja komma någonstans, eller inte alls vilja komma någonstans, eller vilja att komma någonstans, men inte göra ett skit åt det. För jag har alltid varit en ganska rastlös och åtminstone i mitt yrke rätt produktiv människa sen ganska tidigt. Så just den biten av slackerkulturen har jag väl kanske inte riktigt anammat.
Nej, vi kanske ska börja med att berätta lite vad slacker är för någonting. Frågan är, alltså, det var ju ett fenomen som var väldigt stort på 90-talet.
Mm.
Det är väldigt mycket av den populärkulturen som man förknippar med slackerkulturen som kom just på 90-talet. Och jag vet inte om det var hela kulturen, kanske det pratades om som mest på 90-talet också.
Jo, men det skulle jag nog säga.
Så jag vet inte om alla vet vad riktigt det är idag. Alltså, men jag har läst på lite om det.
Mm. Jag också.
Det sägs att ordet började användas under första och andra världskriget för att beskriva folk då som vägrade göra militärtjänst.
Just det.
Som var slackers.
Och att de hade särskilda slacker raids där de liksom cracked down på dem som inte ville delta i kriget.
Mm. Men det är ju i Sverige också, alltså, fast då kanske folk undvek militärtjänst av politiska skäl.
Mm. Men, det var inte, man riskerade inte att bli av med huvudet på samma sätt i Sverige kanske.
Ja, fuska mig till utbildningsreserv av ren slapphet.
Men vänta, när är du född? Du är född
78.
Så då mönstrade du 96 då, eller?
Det är möjligt, ja.
Ja, men då hade det väl ändå blivit ganska lätt att komma undan.
Ja, det var väldigt lätt. Ja. Men man var ändå... Alltså ifall man inte fuskade så blev man placerad på någonting. Men det var, alltså, du behövde bara göra väldigt dåligt ifrån dig.
Mm,
så blev det utbildningsreserv.
Ja, för det var mycket svårare bara några år tidigare. Vet jag. Alltså, folk som är födda 71, 72, 73 kan ju verkligen snacka om den ångesten som det på riktigt var att försöka komma loss.
Och när är du född?
Jag är född 84, så jag mönstrade 2002. Och jag blev faktiskt... erbjuden att slippa på ett ganska tidigt stadium eftersom jag dels är gravt plattfot och då som nu lite överviktig. Och då sa jag, läkarundersökningen var något av det första jag gjorde på mönstringen och läkaren sa att om du vill så tar det här slut nu. Ja. Du kan liksom få, jag kan bara säga att du slipper. Mm. Och jag var så här, nej, jag ville verkligen. Jag ville göra lumpen och gjorde det sen också.
Det känns inte speciellt slacker.
Nej. Nej, men du ser, nej, men jag har ju det där. Det där är liksom conflicting traits i mig. Nej, men jag ville testa någonting helt annorlunda. Jag visste att jag liksom mer var en man av ett oerhört intellekt. Nej, men att jag var ju mer av en tänkare och en grubblare och en konstnärstyp, och då tänkte jag, men nu ska jag göra någonting riktigt jäkla handfast för att se hur det är. Så jag var kock i armén i 10 månader. Det var inte de bästa 10 månaderna i mitt liv. Jag var inte den bästa kokgruppschef som armén har skådat, men det gick bra och det var jäkligt. Alltså det var intressant, så att man fick det var nyttigt att man gnuggades mot människor som man annars aldrig skulle ha träffat, och det har jag haft användning av sen.
Ja, annars det är ju... Det kan ju vara intressant,
ja.
Men det är inget jag vill göra i större utsträckning. Men
du, så är du en slacker också, då har du lyckats hålla dig undan från...
Det kan vi återkomma till. Ja. Jag skulle nog inte säga att jag egentligen är en slacker. Alltså jag är på tok för ambitiös och driven för att... kunna räknas som en slack egentligen. Men jag är liksom en av dem. När tidningen Modern Psykologi skulle göra ett reportage om slackers så kontaktade de mig. Jag var den enda som blev intervjuad, för jag är väl den som har liksom vad säger man, exploaterat slackerkultur, en av dem som har exploaterat det mest i Sverige. Men grejen är att jag är ungefär som Ice Cube eller andra liksom studio gangsters i den, att de känner folk, de har inblick i kulturen, har kanske doppat en tå i den, men sen skildrar den liksom i sitt kulturutövande utan att riktigt vara en del av det själv.
Och du har ju också målat upp dig själv ganska mycket.
Ja, det har jag. Jag har en image av det på samma sätt som många rappare har imagen av att vara gangsters. Men så är de inte det egentligen. De Ice Cube var utbildad arkitekt.
Jaha, det
och hoppade av sin arkitektutbildning. Eller han hoppade av NWA ett tag också för att gå klart sin arkitektutbildning. Alltså han var liksom övre medelklass och verkligen men han skrev alla texterna som, och på den tiden var inte internet lika utbrett, så det var lite svårt att kolla upp vad folk hade för bakgrund liksom.
Gangsta-rappens Fritte Fritzson. Fritte Fritzson är arkitekt.
Ja, jag tänkte, men han fejkar inte sin image så
mycket. Nej, det är sant.
Nej, men han har väl lite inblick i liksom i den kulturen liksom. Han kände, det var många liksom gangsterrappare som är så här, som så här, yeah, I know the game liksom. De känner till kulturen men kanske inte riktigt lever i den själv. Så är jag med slackerkulturen. I know the game, men jag lever inte så riktigt själv. Men som du beskriver det så bor jag ju i en liten lägenhet med möbler som jag hittat eller fått, och jag är inte en jättestor del av det vanliga etablissemanget. Jag har inget liksom, jag har inte villa, vovve, Volvo, fast jobb liksom eller något sånt där.
Nej, men det där lät ju nästan som att det där kunde jag ha sagt, åtminstone fram tills nyss när jag blev sambo.
Men nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Ja!
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och då har vi Lagunitas Daytime IPA. Oppigårds Session Pale Ale. Det är en 3-5. Malibu Gin Sherry. Oppigårds Golden Ale. Fanta Zero. Stigbergets Flamingo Juice. Det är en öl faktiskt. Jaha. Som jag har fått av min kompis. Som, ja, han glömde den i en påse som jag fick med mig hem.
Fått inom citationstecken.
Jag swishade honom. Det var en hel påse öl, så jag swishade honom lite pengar. Okay. Hostmedicin av märket Svarta Skägget. Kodinhaltig från Finland. Skördefest från Halmstad Bryggeri. 5,6%. Oj. Också från den här kvarglömda påsen. Heinz tomatketchup, mjölk, mörk rom, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Oj, det var inte alldeles lätt.
Nej, mycket gott.
Ja, det var mycket gott. Nej, men jag hade någon fundering på om man kunde blanda Fanta och gin, men det kan nog bli skitäckligt.
Ja, men det går ju så.
Ja, nej, jag fegar, jag tar den där IPA'n tror jag.
Lagunitas Daytime IPA. Då tar jag en Oppigårds Session Pale Ale, om det inte finns två sådana IPO. Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Och du tog en Lagunitas Daytime IPA och jag tog en Session Pale Ale från Oppigårds. Ja. Jag tänker det här med att det är en öl som är designad för att dricka dagtid. Mm. Det känns ju lite hedonistiskt.
Verkligen, det passar bra till ämnet.
Ja, för jag tänker det att slackerkulturen... Alltså man har ju pratat om hedonism väldigt länge. Det är väl sen urminnes tider. Det lösa begreppet sen urminnes tider. Men hedonism och epikurism har också, alltså den gamla filosofen Epikuros, som liksom kanske är lite en föregångare inom slacker-kulturen.
Fast epikurismen är väl mer att man ska njuta mycket, men man ska njuta måttligt. Man ska ta lite av allting. Man ska sippa på den här. Ja. Lagunitas Daytime och allting annat. Ja. Man ska bara sippa.
Men jag tänker att slackerkulturen handlar inte jättemycket att bara frossa i njutning alltid. Det är ju snarare att undvika obekväma situationer så mycket som möjligt.
Undvika ansvar
framförallt. Det är väldigt mycket. När jag sa det här häng med så började vi löst. Jag frågade, för jag har hört lite olika alternativ på vem som populariserade Häng med. Kan just det vara det. Något gammalt Aschberg-program?
Ja, oj, nej, men just Häng med känns som ett sånt där, det känns som ett sånt där nöjeshistoriskt gräv av svårighetsgraden omöjligt. För ja, det kommer inte spela någon roll. Även om du jobbar jättehårt i arkiven och säger att de här var först, så kommer du garantera att någon annan sen hör av sig och säger nej, de här var först, och så var de först.
Vi kan ha det som en återkommande tävling. Hitta den äldsta. Häng med!
Nej, men jag tänker främst på Ny Demokrati, Ian och Bert. När de kom in i riksdagen i valet 91 så hade de ju en kampanjlåt. Häng med, häng med, nu hänger vi med.
Det var inte Drag under galoscherna?
Jo, men det var, jag tror att den hade, om den hade undertiteln, eller om det rent av fanns en B-sida som hette Drag under galoschen. Det minns jag
tror
inte.
Att den officiella kampanjlåten var Drag under galoscherna. Men det kanske var Häng med i refrängen.
Jag tror att det är den som är med. Och det är den skriven av den gamle dansbandslegenden. Eller, ja, han var väl i för sig mest solartist. Paul Paliet. Numera heter han Paul Salin. Och om han fortfarande jobbar så är han begravningsentreprenör, tror jag.
Intressant.
Ja, han är den också en jäkla... Det är en sån här figur som man skulle önska att någon gjorde ett stort gräv på. Inte minst hans jättekonstiga... För han gjorde så här platt. Han gjorde plattor åt Bert Karlsson under sent 70-tal. Så här liksom ganska... typiska dansbandslåtar. Gwenerina är väl den mest kända. Mycket exotifierande, och att den åker iväg till charterorter och träffar svarta tjejer som han sjunger. Men sen så gjorde han en platta där han tog bort Paljett och bara kallade sig Paul. Och den plattan heter Passar galoscherna. Mm. Och den är riktigt chockafull av halvdanna Magnus Uggla plagiat. Den hade precis blivit stor. Och man märker att Paul Palet försöker verkligen, nu ska jag vara Magnus Uggla, nu ska jag vara tuff här. Mm. Så han har gjort sin egen variant på Varning på stan som heter Hur var hon i sängen? Som ärligt talat är ganska gräslig. Men den kan man, ja, detta är kanske inte just det poddavsnittet.
Nej, det är nog ett Delamorte-avsnitt.
Ja, det är mer ett Delamorte-avsnitt, det är sant.
Men vi pratar om slackerkulturen och alltså när jag först blev medveten om den, det var nog att det var liksom att det var en kultur. Jag tror jag läste bara kanske i tidskriften Bild och Bubbla om tecknade serier, så var det, de bara nämnde det i förbifarten där.
När kan det ha varit då?
Det kan ha varit runt mitten av 90-talet.
Mm, men det stämmer väl
och
bra.
Och då kom jag att sen var det också filmen Slacker av Richard Linklater.
Som kom 91 tror jag.
Ja, så eller det, till och med 90.
Ja, till och med, alltså, det, till och med det.
Men den kanske fick större distribution. Det är ju en independent film då. Mm. Och där, den har ingen speciell handling.
Nej, och det är ju ganska återkommande i väldigt mycket slackerkultur att handlingen är inte så jäkla viktig.
Och det var ganska mycket det jag gillade. För det kändes på något sätt lite revolutionerande. Att liksom inte det fanns en början, mitt och ett slut. Det var ingen dramaturgi direkt, utan folk gled bara runt och pratade lite.
Och det kändes, det kommer jag ihåg också när man, jag menar, Tarantino kan man kanske inte kalla slackerkultur, men jag menar, Reservoir Dogs kom ju också 91-92 där, och sen Pulp Fiction naturligtvis några år senare.
När sa du Reservoir Dogs kom?
Jag tror att den kom 91.
Okej, okay, så det han samtidigt kan inte varit inspirerad av slacker då, men det var kanske tidens anda liksom.
Ja, kanske mer, ja, det vågar inte jag riktigt säga om han var hönan eller ägget där.
Nej, men om det tar ju lång tid att skriva och göra en film, så jag tror inte att han kan vara inspirerad av en film som kom typ samma år som hans egen film släpptes då.
Nej, det är väl svårt att säga. Men kan, ja, nej, det vågar jag inte säga
men
säkert.
Men det var ju liksom, jo, men just den typen av dialog som inte ledarna varit. om vi tar ett exempel som de flesta känner till är det här Royale with Cheese just från Pulp Fiction. Uh-huh. Att det är liksom en film som, den har ju en handling, Pulp Fiction.
Oh, ja.
Men de slänger
intrikat,
in dessutom. De slänger in den typen av vad man skulle kunna kalla slacker-dialog. Mm. Att de sitter och pratar om hamburgare som inte för handlingen framåt alls ganska länge.
Minns när jag såg den första gången så tyckte man, precis som figurerna i filmen, att det här med att de hade majonnäs på pommes frites i Frankrike eller vad det var, så lät så fruktansvärt äckligt. För det var något som inte fanns i Sverige på den tiden. Mm. Nu när jag äter pommes frites, de ganska få gånger jag gör det, så vill jag ju, jag vill ju inte äta pommes frites utan majonnäs. Nej, det är jättegott. Fattar inte alls varför de framställde det så.
Ja, så alltså, chili-majonnäs köpte man då. Det är väldigt gott till. Ja.
Nej, men just den typen av dialog kändes ju väldigt ny då. Mm. Det är det som idag liksom genomsyrar större delen av poddosfären och så vidare.
Ja, det gör det ju. Fast det har försvunnit rätt mycket från film. Ja, inte ens Tarantino har så mycket sån dialog i sin film. Alltså, han tappade den stilen lite i och med Jackie Brown, skulle just jag säga. Det är inte alls lika mycket. Jag blev besviken, för jag gillade det med Tarantino. så jag blev besviken bara. Men hans...
Det hade varit svårt att ta det längre kanske också efter kanske. Pulp Fiction.
Fast samtidigt så var det så att en man som heter Kevin Smith, han är rätt mycket förlagan till den här podden. Alltså från början, när jag började med arkivsamtal så lyssnade jag väldigt mycket på Kevin Smiths Smartcast.
Just det. Han har gjort tusen andra sen dess också.
Ja, han har gjort tusentals poddar. Men han var ju inspirerad av både Tarantino och Richard Linklater. Mm. Och tog lite den typen av dialog ett steg längre, skulle jag säga. Alltså hans debutfilm Clerks, det handlade om slappa unga vuxna som i en så här convenience store. Mm. Alltså vad säger man? I Sverige finns det ett samlingsnamn. Ja, men som Pressbyrån eller 7-Eleven
och sånt där. Och en videobutik jobbar en andra i också. Så.
Och det är ganska tydlig slackerkultur i dem. Och liksom den typen av dialog vi pratar nu som inte för handlingen framåt. I den mån det finns någon handling överhuvudtaget att prata om i Clerks. Det är svårt att säga, det är inte mycket.
Nej, det är inte mycket till handling. Men det finns ju hela tiden den här underliggande ångesttonen under allt det roliga. För den här huvudpersonen Dante som jobbar på komedin. Ja, den har ju en liten struktur efter den gudomliga komedin, Dantes den gudomliga komedin. Det är ganska löst, men den finns med, och det är därför huvudpersonen heter Dante. Jo, nej, men så är det ju. Det är lite att det är väl alla de här delarna, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det är purgatori och så vidare, att det liksom trappas upp och blir värre, och så blir ett klimax där mot slutet. Det finns en sån tanke. Ja. Men det är ju Dante, han jobbar den här...
Fast det blir inte så mycket klimax mot slutet. Alltså, för de klippte bort... Jag har sett en film som handlar om den som heter The Snowball Effect.
Just det.
Där i början var det ju att han blev skjuten i slutet. Ah. Alltså någon av dem... Det kommer in en rån här och skjuter dem i slutet, men det tyckte... jag vet inte, var det Harvey Weinstein som...
jag tror att det var han Bob Hawke. Nu kommer vi in på riktigt smala referenser. Ja, det är alltså det innan Me Too. Det enda jag visste om Harvey Weinstein var just att han hade producerat, inom citationstecken, alla coola filmer på 90-talet. Mm. Plus att han, via just den här dokumentären om Clerks, Snowball Effect, visste jag att han var väldigt förtjust i potato skins. Också någonting som inte fanns i Sverige då. Så att första gången jag var i USA så åt jag potato skins.
För det smakar ungefär som chips, va?
Ja, det smakar ungefär. Ja, men lite saftigare chips. Det är rätt gott om man har bra...
Det låter som potatisskal.
Ja. Ja, men det är en sorts mellanting mellan potatisskal och chips, om man kan tänka sig det. Eller potatisgratäng och chips. Jag vet inte, det är gott i alla fall. Nej, men det stämmer. Nej, men det var att han hade den som väl egentligen mycket såg till att Miramax överhuvudtaget kom i kontakt med filmen. Var en kille som heter Bob Hawke som var på en visning av, väldigt tidig.
Var den här gamla gubben som satt i publiken på när han var nästa, det var kanske 3 pers i publiken.
Ja. Och de tänkte, okej, Kevin Smith tänkte att nu har jag liksom maxat mina kreditkort och fått ut flera hundratusen för att göra den här filmen, och den kommer aldrig komma längre än den här visningen, fan också. Men att Bob Hawke sa till Kevin Smith att det här är en fantastisk film, men du tar ju livet av Dante i slutet bara för att du inte vet hur du ska avsluta filmen. Mm. Det är faktiskt inget, den kan mycket väl sluta med att, som den nu gör, att Randall bara säger you're closed och går därifrån
stänger
och så är det inte värre så.
Man bryr sig inte så mycket. Alltså, slutet av filmen Slacker, det är då att någon som sitter och pratar i en taxi, tror jag det börjar med.
Ja, det är Richard Linklater själv som spelar den.
Alltså regissören och författaren, manusförfattaren. Och sen så går han vidare och så börjar han prata med någon annan. Sen byter filmen huvudroll. Ja,
en krokar i.
Ja, den krokar i, så att huvudrollen... Det kan vara någon som går iväg till och börjar prata med någon annan, och sen så följer man en ny person och så. Och det tyckte det var ju kul grepp.
Ja,
men den är en lång film och den är lite seg, skulle jag
den
säga.
Den är lite seg, men det är också en liten del av charmen. Alltså, jag tror till och med att när den blev stor, eller när folk började prata om det, så var det någon av dess champions, motsvarande den här Bob Hawke med Clerks, som sa att jag tycker att den här filmen är fantastisk. Jag har redan sett den 4 gånger och jag somnade 3 av dem. Men det är visst, den är lite för lång.
Slow TV-känsla. Ja, men liksom, verkligen. Att man sitter och kollar på någon som målar om ett hus på YouTube i 10 timmar, så sover man lite.
Men det är också en liten del av charmen. Det finns ju någon sån här oerhört vacker scen, tycker jag, där några träffas som inte har träffats på jättelänge, och hon är sådär, ja, jag har varit inne på sjukhus och sådär, och man förstår att hon mår absolut inte bra, men det blir liksom inte övertydligt, och han är lite sådär, nej, men vi håller på med bandet här, vi ska ha en spelning på fredag, om du vill så kan jag sätta dig på gästlistan. Man förstår att det här är inget framgångsrikt band, det här är inget band som kommer gå särskilt långt, men det är väldigt subtilt berättas det med ganska små bokstäver, och det känns väldigt...
Jag för mig det är den vackert. Filmen också, de säger så här, alltså det är någon som säger så här, jag ska repa mitt band om 5 timmar så jag drar nu.
Nej, men i Clerk så finns det väldigt mycket att Dante har hoppat av skolan och nu jobbar han på en convenience store och vet inte riktigt vart han ska ta vägen.
Nej.
Och hans tjej är på honom om att du borde börja plugga igen, och han och hans kompis Randall då håller på med sina wisecracks och den här fantastiskt roliga dialogen. Men i slutet av filmen så blir den här Randall också lite sådär, men okej, vi tycker att vi är så jävla att vi liksom har löst gåtan, att vi liksom är så fucking advanced. Well, if we're so fucking advanced, then why are we working here? Ungefär. Det hade ju fortfarande varit en jättebra film, även, och en väldigt rolig film om det inte hade funnits, men det hade inte funkat riktigt lika bra om man inte hade haft den där undertonen av desperation.
Alltså undertonen av desperation och ångest och så här är ju ett intressant en intressant aspekt i slackerkulturen, för det är väl kanske det också som gjorde att jag inte lever så fullt ut.
Mm.
För jag märkte efter ett tag att det är lätt att fastna i depressioner.
Ah,
om man nu liksom... För jag tror... Nej, men när man har tydliga mål och sådär är ganska målmedveten och driven, det hänger rätt tätt samman med livslust.
Ja, absolut.
Och jag hade väl liksom har haft många kompisar som mer har liksom fastnat i riktig slackerliv liksom. Mm. Och de mår ju sämre.
Men de får ingenting gjort, eller vad gör jag, de?
Ja, så lite som möjligt. Ja. Alltså kanske så här grupp på morgonen, koka en kopp kaffe, lyssna lite på radio.
Mm.
Kanske sen gå ut och köpa en påse ostbågar och ett kexchoklad som de käkar framför någon sån eftermiddags-tv. Och sen... kanske öppna en folköl framåt kvällen. Det kanske kommer förbi någon kompis. Ofta har ju folk någon form av kreativ projekt liksom. Sitter kanske och gör lite musik som aldrig blir klar.
Nej, så framförallt
alltså, är det såhär, ja, det är väldigt mycket grejer. Eller ja, men någon kanske har en författarambition och tänker lite på sin roman liksom, eller?
Jag bör bara tänka på en annan person som också har lite av den slacker image, men som inte, absolut inte är det. Den Johan Vanloo, som ju får både dig och mig att framstå som sjukt lata. Han har ju någon så här tidig serie som går ut på att han vaknar klockan 2 på eftermiddagen, tittar ut genom fönstret, det är mörkt, han sätter sig framför tvn och äter ren pepparkaksdeg, somnar om lite, tittar ut genom fönstret igen, sitter och kliar sig på magen, ringer en polare och säger, jaha, hur mår du då? Hur går det på jobbet? Okej, ungarna mår bra. Ja, vad schysst. Du, kan du inte säga det där igen om hur mycket du avundas mig i min fria, njutningsfulla konstnärstillvaro, så är det hyggligt. Han kanske hade lite mer så på den tiden också, i och för sig.
Men, jag har alltid liksom romantiserat det livet och liksom haft kanske lite har lite svårt att förstå efter ett tag också hur farligt det kan vara. Alltså så här, för att folk, att det kan vara lätt. Jag vet inte, det är ju lite hönanläget också, att det är så här, är du djupt deprimerad så kanske du får ett slackerliv.
Jo, det är sant.
Av det. Men det kan ju, jag tror också det kan gå åt andra hållet, att om du lever extremt slappt så kan det nog leda till depression också.
Jo, men det tror jag. Jag har ju haft lite samma. Ja, men jag hade ju redan från när jag var så här 19-20, så var ju min värsta skräck att antingen bli gammal eller dö relativt ung och inte ha fått gjort allt det där som jag ville få gjort.
Mm.
Och det tog nog liksom överhanden. Sen var det ju mer att, men man kan säga att det hänger ihop på ett annat sätt, att det där slackerlivet, att bo i en billig, omodern lägenhet där jag var tvungen att sova med sockor på mig om vintern och sådär, som jag gjorde på den tiden. Det hängde ju lite ihop med att, ja, men då, det kostade ju inte så mycket.
Nej.
Och då behövde jag inte dra in så mycket pengar, för det jag helst ville göra var ju liksom smala, knasiga kulturprojekt inom citationstecken, som inte gav så mycket pengar. Det möjliggjorde ju liksom den grejen.
Ja.
Jag var inte så intresserad av att resa någonstans på semestern, i den mån jag hade någon semester, utan då ville jag ju hellre ha mer tid att fördjupa mig i de där projekten som jag ville göra, som inte gav en spänn, som bara var liksom lustprojekt, va?
Jo, för det är ju, alltså alla gör ju alltid någonting. Alltså det är så här, men det är väl om... jag läste också kanske på Wikipedia om så här, just att slackerkulturen dominerades av en brist på att ta tag i saker. Ja.
Men jag vet att även Richard Linklater själv sa väl någonting sådär, att han, det är liksom den enklaste definitionen, eller den liksom billigaste definitionen, är just en person som bara är lat och inte gör ett skit.
Mm.
Men att han gärna skulle vilja ändra det till att någonting som gör, till en person som kanske inte gör vad som förväntas av samhället eller de närstående. Alltså som någon som försöker att leva ett intressant liv och försöker komma på vad de ska göra. Och det kanske tar sin lilla tid, men den, so be it. Man kan ju se, men Kevin Smith ännu mer egentligen i Mallrats, den här figuren Brody som Jason Lee spelar.
Mm.
Är väl liksom, han är ju verkligen den klischébilden av en slacker som är arbetslös, bor hemma hos sina föräldrar, bara spelar Sega, hänger på The Mall och inte har några som helst ambitioner överhuvudtaget. Mm. Bara vill prata liksom serier och populärkultur med alla, han känner inte göra så mycket annat. Gå runt där med sin vad är det, frigolitmugg i 3 dagar, dricka cola ur samma frigolitmugg 3 dagar i sträck. Tydligen baserat på någon av Kevin Smiths kompisar.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, ja.
Men det är intressant också huruvida det är en klassfråga, slackerkulturen. För det, alltså man förknippar det rätt mycket med någon slags medelklass.
Mm.
Alltså för att om jag läste Bret Easton Ellis böcker, han var rätt tidig med med liksom, han var innan, vi ska komma in på till exempel böcker som Tredje stenen från solen och Per Hagmans böcker och kanske även liksom Ulf Lundells böcker som var lite före de jag nyss nämnde. Men Bret Easton Ellis i USA, ja, han kan inte vara före Lundell, men när han i 20-årsåldern skrev då liksom Noll och förlora och Lustans lagar, då är de så mycket ur ett så överklassperspektiv. Alltså, ja. Så att det är svårt att veta om det är en slacker eller bara en så här, ja, men i och för sig överklass. Jag tror på något sätt att det inte har så mycket med klass att göra. För det är så här, folk som är jätterika, de kan ju antingen bli såna ambitiösa businessmän, ja, eller bara dekadenta slackers liksom.
Och pengarfrågan är redan löst. Så det bara,
och folk som är kanske medelklass kan ju bo hemma hos sina föräldrar, inte vara så rika, men går runt och gör ingenting. Men sen finns det ju de som är arbetarklass eller underklass också, som, men då man räknar inte en uteliggare som en slacker liksom. Men då är det, om man inte kan bo sina föräldrar eller liksom kommer från totalt utslagna förhållanden. Men det är ändå så här, om jag läser jag läste serietecknaren Seth. Han har gjort en bok där han intervjuar sin pappa som heter Bannock Beans and Black Tea. Mm-hmm. Att de Bannock är någon slags bröd. Men då berättade hans farfar och hans pappa, han var liksom en så här, han bara satt och tittade ut genom fönstret hela dagen.
Oj.
Då är det liksom, ja, men deprimerad förmodligen, men också det blev ju någon form av slackerliv. Men de var ju urfattiga då. Det var han var liksom så här, bokstavligen klädd i en potatissäck i skolan. Alltså hans farsa då, för att de inte hade råd med riktiga kläder. Så det var så här, bo i ett ruckel och gå klädd i säck. Och pappan, han var ju så sur på sin farsa för att han inte tog tag i saker. Utan att han bara satt och kollade ut genom fönstret vem som kom på vägen och sånt. Det här var nog innan TV:ns tid till och med. Han hade förmodligen suttit framför någon dagsåpa eller liksom någon talkshow annars.
Jo, nej, men dels som du säger, det kan nog mycket vara en klassfråga, men också en tidsfråga, alltså vilken tid vi pratar om. För just Tredje stenen från solen, Claes Holmströms debutroman då
från 1994.
Just det. Och den har väl nämnts i alla avsnitt av Arkivsamtal. Inte riktigt alla, men många. Och jag tog fram den, jag läste den för ett tag, några år sedan, men nu tog jag fram den här och bläddrade i den lite igen. Och den handlar ju då om ett inbitet lågliv som heter Jimmy Hjort som bor i Stockholm och som har någon ambition att bli artist.
Men musikartister eller ju lite, han skickar ju in kanske någon demokassett i MTV eller,
men det är typ 300 sidor in i boken får han till slut iväg sin demokassett och det blir ingen särskilt mycket respons på den, utan den liksom följer ju ganska monotont och medvetet monotont hur han då försöker liksom bara få pengar för att liksom kunna gå till McDonald's och äta och han säljer skivor och säljer kläder och sådär. Och man ska väl liksom, jag tror nog att det fanns en tanke att man skulle kanske bli chockad av hedonismen då 1994. Men när jag bläddrar i den nu så blir man ju mer så här, den är mer talande som tidsdokument. Att Jimmy Hjort kunde bo i liksom Stockholms innerstad i en lägenhet som kostade 1200 spänn i månaden.
Men det var hans farsa som hade fixat något honom. Ja. Det får man reda på i början, alltså så här, hans pappa fixade, så det kan ju vara till och med att farsan har köpt en bostadsrätt åt honom. Det nämns ju inte vilken hyresform.
Nej, det gör det visserligen inte. Men jag har alltid utgått från att det är en hyresrätt som han då ska liksom, ändå liksom betala 1200. Jag har ju kompisar som födda ungefär runt skiftet 60-70 som berättar när de flyttade hemifrån där i början av 90-talet. Deras första lägenheter i Stockholm var så en etta på Kungsholmen för 800 spänn i månaden. Och hur de kände sån jävla ångest när beskedet kom att nu höjer de hyran till 1100 spänn. Ja. Och att han kan gå på McDonald's. Det är väldigt mycket i boken att han ska gå till socialen för att få loss pengar. Mm. Eller sälja någonting för att få loss pengar och sen gå direkt till McDonald's. Och i något tillfälle så ska han liksom svulla och ta in en Big Mac, en Chicken McNuggets, en milkshake, en sundae, en paj. Bara det kostade lite mer än 100 kronor. Ja. Bara, idag, vad får du för 100 kronor? Du skulle kanske... Ja, du skulle få den där Big Mac-menyn och sen Chicken McNuggets, sen skulle det vara stopp.
Ja, det har inte, jag tycker just det priset på McDonald's-mat är väl det som har förändrats minst.
Ja, men det, jag vet inte. Ja, har det verkligen det?
Alltså så här, en Big Mac och Company är inte jättemycket dyrare idag än det var 94.
Han säger att den kostar 40 spänn. Jag tror nog att den kostar lite mer. Men jag kanske bara fått för mig att
det är så.
Jag går så sällan.
Jaha, okej. Och det är ändå ganska, eller det kanske kostar 59 nu, men det är ändå så pass länge sedan så bara ren inflation så har det.
Ja, liksom, nej, men alltså generellt att han kan liksom få massa bidrag och sådär. Och det här säger inte jag för att låta som någon jävla stöd inget legalisera allt liberal, för det är verkligen inte alls meningen, men att det ändå liksom gick att få, det går, jag vet inte hur det är idag riktigt, men vem får bidrag idag? Leva det livet på det sättet?
Det är ju frågan om det går. Men alltså just den boken, den läste jag i gymnasiet. Det kanske var 95-96 jag läste den något år efter den kom. Men den förändrade verkligen mitt liv. Det kanske var den boken som liksom påverkat mig mest.
På vilket sätt då?
Men jag tyckte att det var så coolt, det livet han levde liksom. Och jag tänkte, jag vill leva det livet själv. Så liksom min plan efter gymnasiet, det var, jag ska också gå på socialbidrag och gå runt liksom och slappa hela dagarna och göra. Alltså jag hade väl samma som honom då, att jag hade ju liksom, ville ju teckna serier. Alltså han ville göra musik, jag ville teckna serier. Men så det var liksom min plan, jag började kolla upp. Så här, ja, men hur gör man för att få socialbidrag? Man måste skriva in sig på Arbetsförmedlingen och man kan göra det här och det här. Och ja, men jag ville verkligen leva det livet. Alltså, så det förändrade mig i grundvalarna på något sätt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Både du och jag kommer väl från ganska välordnade förhållanden. Ja. Då kan ju det bli, liksom, för mig var det väl också lite en sån. Vi har väl, det är lite kul med oss att vi har båda framgångsrika akademikerpappor som heter Peter.
Ja.
Bara en sån sak. Nej, men för mig var det också, jag kommer ju från en liksom, jag vet, gediget borgerlig bakgrund. För mig, viktigaste för mig var nog den engelska kultfilmen With Nail and Eye, som jag såg när jag var kanske 16-17. Och det är då en film som handlar om två stycken arbetslösa skådisar som bor i Camden Town i London i slutet av 60-talet. Oerhört rolig film. Eller den kräver nog att man är väldigt fascinerad av det brittiska språket och av brittisk kultur för att man ska tycka att den är kul, men jag tycker den är fantastisk. Och de bodde ju verkligen i en sån här nedgången lägenhet med så här gamla där, så här fem kronors antikviteter köpt i någon loppbutik och så här nedgångna gamla soffor som de låg och trynade på, eller låg och läste böcker och hade ångest på. Och för mig som liksom kom,
skulle du säga det var en slacker?
Det är det ju nu. Jag tror inte att någon har satt en stämpel på det, men det är det ju. Den kom lite för tidigt för det bara och beskriver en annan tid.
När kom den, sa
du? Den kom 87, tror jag.
Och beskriver tiden?
69. Okay. Spelar hösten 69. Så att den fick väl inte den stämpeln, men den har mycket av det. Och för mig som då liksom kom från en välordnad borgerlig familj, så blev det här liksom, ja, det här vill jag göra. Det här liksom ska bli min revolt mot det här att bo i. Jag vill ha det där. Men som du säger, ganska snart blir man ju, så börjar ju också den här både kreativiteten men också ångesten över att inte få något gjort. Ja. Den har varit oerhört drivande i det jag har hållit på med. Jo. Ganska tidigt. Den kom ju väldigt snabbt liksom att krocka med det där.
Ja, men det var just det att om man kommer från, alltså i den här Trädelsen från solen, jag får ändå intrycket av att Jimmy Hjort är också liksom från en ganska välbärgad medelklass.
Det skulle jag också tro.
Men att hans pappa och storebrorsa och sådär liksom verkar vara hyfsat välordnade liksom. Och att, men det var ju just det också som Man kunde ju göra sin egen revolt då, eller revolt och revolt. Det var mer så att jag vet inte om jag vill göra så här, gå på universitetet och skaffa en utbildning och sen börja jobba liksom, utan jag tyckte det här livet lät mer lockande, och då behöver man liksom inte ha sina föräldrars godkännande, för att ju mindre pengar de ger en, desto mer var ju då, jag vet inte om det är samma sak, men då var ju staten skyldig att försörja en liksom.
Det är, men det är de väl knappt idag, det är väl det
jag
också.
Jag tror de är det fortfarande, är de, alltså om någon har fyllt 18, om du har fyllt 18, då är inte dina föräldrar försörjningsskyldig.
Mm.
Om du då går till SOS och säger, jag har inget, om du går till SOS och säger, jag har inget jobb, mina föräldrar ger mig inga pengar, jag får inte bo kvar hemma, jag har fyllt 18. Och då säger de nu, gå till Arbetsförmedlingen, försök få ett jobb.
Mm.
Och ifall du inte får det, hör av dig till oss igen. De har ju rätt, alltså du, om du inte kan försörja dig, så har ju fortfarande socialen en skyldighet att ge dig existensminimum.
Så kanske det är. Man får ju ändå bilden av att det var lättare förr på det sättet.
Det kanske var. Det var inte jättelätt på min tid heller.
Nej, men att jag menar,
fick ett nej först. De sa, men alltså de sa, men du får flytta hem till dina föräldrar igen. Så att, men det får jag inte. Ja.
Nej, men bara en sån sak som att, så här liten detalj jag tänkte på, att alla Jimmy Hjorts kompisar bor ju innanför tullarna. Kan ju vara att de också har välbärgade föräldrar, jag vet inte. Men det känns så där, jag menar, nej, bara 10-12 år senare när jag började plugga, jag hade ju inte en kompis innanför tullarna. Jag var ju undantaget. Ingen som hade råd med det längre.
Claes Holmström, han gick i samma klass som två av medlemmarna i just det. Samma gymnasieklass. Och de är väl nästan överklass.
Jo, det får man nog säga.
Så jag tror han hade väldigt välbärgade föräldrar. Och därav att de kan fixa lägenheter innanför tullarna åt sina barn ganska lätt.
Mm.
Det är även kontakter och sånt vad det gäller hyreskontrakt.
Mm.
Alltså så här, det är nog lättare om du kommer från en,
jo, så är det såklart,
en familj med hög status.
Det är kanske mer tydligt för en sån, om man tittar på en sån bok som Ulf Lundells Jack, som jag i och för sig inte har läst, ska sägas i sin helhet. Jag har försökt, men jag lyckades faktiskt inte riktigt.
Nej, det var ganska lättläst.
Jag är ju en gitarrkille, så jag är ju ett fan av, inte allt som Lundell har gjort, men jag tycker han har gjort mycket som är bra. Men den enda av hans böcker, jag har försökt med flera stycken, den enda som jag har kommit igenom är Sömnen, som är hans andra bok.
Så,
men det var väl också att han...
Är det den med Vita viskningen?
Just det, och Tommy Kost... Vita viskningen är alltså hans Ulf Lundells Fender Telecaster som är vit och som kallas för den vita viskningen, tydligen för att Ulf Lundell spelar ju så jävla kraftigt, så att ljudteknikern brukade dra ner så att volymen live så att det inte hördes vad hur det lät. Det är därför som den kallas för Vita viskningen. Jag tror att det är den gamla studio, det är även Lasse Velander som myntat uttrycket.
Jocke Boberg då, som har varit gäst i den här podden och som du kanske känner lite grann också. Han berättade om den boken att Ulf Lundell då, han åker upp till Norrland eller någonting, men så känner han så här, han längtar tillbaks till den vita viskningen.
Ja, men just det, med det, han åker till Åre i början av boken. Nej, men för den har ju också det där, alltså, för den heter ju Sömnen, och det som det avser, den titeln, är ju då att det som han tycker att hans generation har glidit in i efter upproret som vi höll på med i slutet av 60-talet. Vi höll på med ett viktigt uppror, men nu sover hela upproret och vi har blivit vanliga igen. Det är ju, man vill ju gråta. Och det, hans tjej i den där, det tror jag i filmversionen kanske, jag vet inte om hon säger det i boken, men...
Av Sömnen?
Ja, det finns en filmversion med Mats Ronander.
Det finns en av Jack också.
Ja, det gör det. Det är väl de, ingen av dem är väl egentligen jättelämpad för film. Tycker resultaten är helt okej. Men i alla fall, men i Sömnen så är Maria Lindberg, som också var med så här, som barn var med i Kullamannen och Kråkguldet och så här. Hon jättebra skådespelare, men hon har då jag levde ju verkligen för upproret. Men sen så dog ju det, och då dog jag med. Jag klarar inte av likgiltigheten. Och det där är, jag förstår att de på ett sätt kände så, liksom att de kom från en fantastiskt trygg liksom folkhem Sverige där allting var så ombonat, och så började jag förstå att de ville rebellera. Men idag när det inte ser ut så där längre, så vill man ju bara antingen skratta, eller vissa jag känner blir ju rasande när de läser det där eller hör det där. Men jag ser på de 90-talister som jag umgås med idag, de har ju inte de ambitionerna alls. De vill ju liksom utbilda sig och gifta sig före 25. Typ. Det ser ut på ett annat, de har ju inte det skyddsnätet av social trygghet på samma sätt som fanns då, och som till viss mån fanns fortfarande i början av 00-talet när jag var i sena tonåren.
Det finns ju vissa, alltså Ulf Lundells böcker, om jag tänker framförallt på Jack, just den här liksom att han brinner för upproret och sånt, det gör ju att det känns mindre slacker-kadat.
Mm. Men vad är hans jävla uppror? Det är att röka brass och dricka öl. Det är ju
liksom... Stoner-kulturen är också starkt sammanflätat med slacker-kulturen, kan man säga. Alltså det brukar ju förekomma marijuana och sådär i olika slacker-sammanhang. Mm. Det är ju väldigt... Men nu för tiden är det nog liksom stoner-humor. Pratar man om till exempel Simon Hanselman, som en serietecknare vi hade ett avsnitt om. Där är, de är ju slackers, de hänger hemma och röker vattenbong och liksom... Mm. Och väldigt mycket, väldigt tydligt slacker. Han är ju i min ålder också, men det känns ändå som en mer... En yngre generation som är skildrad på något sätt. Alltså den här cloud rap-generationen där man liksom mer omfamnar den psykiska ohälsan och lite romantiserar den på något sätt. Ja. Som har skett mer idag. Alltså det har ju till och med letats in i så här hiphop-kultur med så här emo-rap och sånt där. Där det är mycket droger, men också liksom att man pratar... Det är nästan lite coolt att vara deprimerad och självmordsbenägen. men jag tänkte på en så här, när jag var då, när liksom när mina kompisar började leva ganska mycket slackerly, vissa av dem mer, vissa mindre, men att jag var hemma hos en kompis som hade liksom en sån här lägenhet som verkligen ser ut som en soptipp. Men jag tyckte det var coolt ur det här slacker-perspektivet och var så här, fan, jag måste bara ta ett foto här för jag tyckte det såg coolt ut. Men då så här, ville han inte att jag skulle ta ett foto då? För att då kom det ändå fram att, för han hade liksom, han hade ändå gett intrycket av att han tyckte att sin livsstil var cool och ball. Ja. Men när jag ville ta det där fotot då kom det fram att, nej, jag skäms lite för det liksom. Ja. Att det ser ut så här hemma hos mig.
Den dubbelheten kan jag känna igen mig ganska starkt.
Och då var det min kompis, alltså Henrik Bromander, som är serietecknare och författare. Han jämförde då med gangsterrap en gång till. Han sa så här att, ja, men det är kanske lite så att man tycker det är coolt och spännande att betrakta på avstånd. Men när man är mitt uppe i det är det nog mest jobbigt och lite farligt liksom.
Jag börjar tänka på Fredrik Wadling, som i och för sig väl liksom var världens snällaste gulleplutt. Minst någon gång jag träffade honom. Men han bodde ju i ett riktigt jävla super.
Jag har fått det från Olle Ljungströms lägenhet också.
Nej, men det är också sånt där. Det är oerhört fascinerande att liksom stå i dörren och titta in. Men man vill kanske inte bo där mitt i allt det där. Men det är också, jag kom bara att tänka på när någon intervju i samband med att Freddy Wadling fyllde 50. Och han fick frågan av någon tidning, hur känns det att fylla 50? Och han svarade, får jag inte ett PlayStation 2 så tar jag livet av mig. Det är liksom, ja. Ja, men då har man verkligen, han är 50 och det har inte liksom inte förändrats så mycket. Det är underbart, tycker jag, på något sätt.
Det kommer rätt mycket tecknade serier också då på 90-talet som skildrade den kulturen. Alltså den som blev mest känd då är kanske Hate av Peter Bagg.
Just det.
Om man ser filmen Kids, som också är, alltså Harmony Korines film, som också i viss mån är en slackerfilm. Det är ju...
Eller Larry Clark, nej?
Larry Clark tror jag har regisserat eller plåtat den.
Ja, så är det.
Men Harmony Korine har skrivit manus.
Jaha, okej, okej.
Och där så i en av de första scenerna så sitter en av killarna på trappan och läser Hate av Peter Bagg. Och det är ju liksom en serietidning som skildrar liksom slackerlivet och som jag läste också och tyckte var jättebra.
Den är väldigt, väldigt rolig. Fortfarande, jag läste om, jag har någon samling hemma med olika sätt. Den är väldigt, väldigt kul fortfarande.
Och Joe Matt också, som jag också har gjort ett specialavsnitt där. Alltså jag tänkte nog inte egentligen på att det var en slacker-skildring, för det var så mycket annat i den liksom, hans personlighet och
besatthet liksom, av porr och
alltså att slacker-kulturen kommer lite i bakgrunden. Han är heller ingen stoner liksom.
Nej, det är han inte.
Vilket alltså, och han är för snål för att bara supa
Ja, det är också ett genomgående tema, hans snålhet, som utom när det gäller just att få tag i porr. Där verkar han där släpper han lite, en sån här selektiv snålhet i hans verk.
Men på det sättet kan jag relatera, för han tecknar ju ändå serier och liksom gör grejer. Men jag tror att de flesta som lever det livet har ändå någon form av kreativ ambition. Men de kanske inte liksom... Ja, men att göra så här ett fanzine eller någonting, som jag gjorde på den tiden när jag som mest levde det livet. Det var ju så här, att det var ju ingenting som så många tog på allvar.
Nej.
Det var så här, vad gör du med ditt liv? Mm. Liksom.
Ja, du gjorde det du ville. Det var ett bra svar.
Men det är mer, när man blir framgångsrik inom något kreativt, då på något sätt så lämnar man ju slacker-livet i allmänhetens ögon.
Ja, i allmänhetens ögon, ja. Vissa fortsätter ju att leva det livet igenom. Det är bara att man får en framgångsaura som liksom förlåter mycket av det.
Ja, men jag tänkte på det med till exempel musik då. Att just musik är inte så... Alltså det är mer litteratur, tecknade serier och film som kanske liksom... Där portalverken inom slacker-kulturen finns. Inom musik är det inte så jättevanligt. Jag tänkte på... Alltså det kanske... På 90-talet då, med kanske det här Beck Hansons Loser skulle man ju kunna kalla en, liksom, en slacker anthem på något sätt.
Gud, den var inte igår jag ens tänkte på.
Men också Nirvana hade ju lite den här, alltså hela grunge-kulturen hade ju en slacker.
Here we are now, entertain us. Ja. Och så vidare.
Men också sant. Seattle var ju det, det var också där Peter Bagg, jag vet inte om han född där, men han serien utspelade sig där och han bodde där. Mm. Och förlaget av Fantagraphics som gav ut många av de här serierna ligger och låg där. Men det är inte så förknippat med musik. När vi sen startade Las Palmas, då så var det ju ganska tydlig slacker image.
Slacker och stoner.
Ja, ju verkligen. Jo, och de går ju väldigt ofta hand i hand.
Mm.
De grejerna. Det finns ju också de här... filmer som kom lite senare, alltså som Judd Apatows filmer eller Will Ferrells filmer.
Inte minst Will Ferrell, ja, precis. Ja,
där är det ju också där slacker och stoner grejen mer eller mindre liksom. Det är väl de har väl lite olika gäng där. Alltså man tänker Frat Pack kallar väl Will Ferrell och hans anhang. Och jag tror Judd Apatow med då liksom Seth Rogen, de kallas för Jutan Clan.
Just det, Jutan Clan,
många judar i den.
Gud, det där skulle jag vilja, det har inte jag sett på väldigt, väldigt länge. Det skulle vara skoj att återbesöka.
De filmerna, som till exempel Pineapple Express, ja, det är ju stoner. Där är det mer fokus på stoner än slacker kanske. Men som sagt, det är väldigt sammanflätat.
Ja, nej, för mig har det också liksom, jag hade ju lite, jag kommer ihåg att jag såg Fear and Loathing in Las Vegas, alltså Terry Gilliams filmatisering av Hunter S. Thompsons bok. Och men där var det lite samma, jag tyckte att jag vill också bli en sån där tuff journalist. Och det skulle vara väldigt kul att vara liksom hedonistisk och ostädad, samtidigt jag kan inte knarka. Det går ju inte. Jag visste väl redan då att jag var en sån beroende person, och så hade jag väl också, när jag var så här 11 år, våra skola körde den där taktiken med att vi tar hit en polis som får visa bilder av knarkarkvartar. Och han visar så här fruktansvärda bilder av vad han påstod var tarmen på en heroinmissbrukare.
Man blir förstoppad av heroin.
Ja, man blir det något helvete. Men jag kommer ihåg framförallt att han hade det där. När man håller på med knark, det är mycket så här prostitution inblandat. Och det är inte så att stå på knä i en kall trappuppgång och suga av en torsk. Det är inte så jävla kul. Och jag var 11 år och såg framför mig någon stå på knä med en stor fisk i munnen och liksom slickade på det. Och sa, nej, det kan man ju inte hålla på med. Det var liksom avskräckande syfte som faktiskt funkade. Så nej, men för att jag har ju haft den liksom...
Du frågar sig varför man ska söka med fisk.
För att få råd med knark. Ja. Jag kom från Vaxholm, villa förort. Jag var väldigt oskuldsfull. Nej men så jag hade ju det. Jag har ju ett epikureiskt förhållande till öl som jag sitter och dricker här just nu också. Jag är sån här som fortfarande bara dricker en öl och sen vill jag inte ha mer. Mm. Så jag hade ju lite den biten också. Jag tyckte livsstilen som sån, att liksom kunna vara fri och kreativ och leva lite sunkigt. Men jag har aldrig varit särskilt mycket av en snabbmatsmänniska eller en alkohol- och knarkmänniska. Utan det var väl mer det där liksom fria, kreativa som jag tyckte verkade mest spännande.
Ja, jag kanske klickar i fler boxar inom slackerkulturen än det där att jag har mer färdigrätter och pizza och snabbmat och sånt där.
Och du tycker mycket läsk, va?
Kopiösa mängder. Nu, jag har gått över till sockerfri läsk nu för att inte bli tjock liksom. Men jag dricker 1,5 liter om dagen ungefär.
Och jävlar, vad dricker, men du har kollat hela den här aspartan. Du känner dig trygg i den
jag är påläst frågan. Inom aspartamdebatten.
Och kontentan är att
Nej, men det är ett av de mest det är ett av de näringsämnena eller ämnena som du har gjort mest studier på.
Mm, ja, det är rimligt.
Det, på människor har man inte sett några negativa konsekvenser.
Mm.
Alltså det, jo, man har sett lite så här förändringar i tarmfloran och sånt där.
Mm.
Men det verkar inte vara någon större fara. Alltså enligt Socialstyrelsen så kan du dricka 3 liter aspartamsöta dryck om dagen utan någon hälsorisk.
För vad skönt om man för en gångs skull... Och annars när man säger enligt Socialstyrelsen så vill man ju bara avsluta med ett fuck you! Men här i sådana fall så är det ju jättebra för din del. Ja, det är fantastiskt.
Har du läst Per Hagmans böcker?
Ja, lite eller Cigarett läste jag på den tiden.
För den kom innan tredje scenen från Solen.
Det gör den, och Claes Holmström var ju noga med att påpeka att han blev väldigt inspirerad av den. Men den är också mer... Alltså, Claes Holmströms stil generellt är ju ganska mycket utbroderande.
Ja, alltså Claes Holmström tycker jag är kanske dubbelt så bra som, Per Hagman. Men även om jag gillar Per Hagman, framförallt hans bok Pool.
Just det, som kom efter där. Som är andra lite, boken
där, ja, där är då huvudrollen ihop med, eller typ, vad säger man, inte sugar daddy, men sugar son. Kan man väl säga att han har en sugar mama liksom, som är då en före detta skådespelerska som bor på franska rivieran. Och han är med henne som toyboy med liksom, och ligger med henne ibland. Och får bo liksom vid en pool då, i något fint område. Så är han runt och spelar flipper och hänger och gör inte någonting. Det är liksom en typ av slacker-roman, men att det är en ganska konstig miljö. Det är inte det här liksom, det man förknippar mest är ju det här liksom Stockholms...
Ah.
Det kom en bok som heter Lång, fin, blond också.
Just det, av Claes Karlsson, som jag tycker är jättehärlig. Det är en sån bok som jag har... läst flera gånger. Den är också lite mer slacker i medelåldern.
Och har han lite äldre eller?
Ja, det är jättekul med just Claes Karlsson, för han är alltså född 54 tror jag.
Jaha.
Och han har gjort ganska mycket saker. Jag tror att han försörjer sig mest som taxichaffis nu för tiden, men han var alltså musiker. Han spelade sax och orgel med Eldkvarn under deras mest new waveiga år på 80-talet, och har även spelat med Ebba Grön och Wilmer X, tror jag, en massa sådana där. Och jobbat som översättare. Och i hans fall var det att han skrev någon text till någon antologi. Och Norstedts tyckte att, oj, det här är jättebra, kan du inte skriva en bok åt oss? Mitt drömläge. Och då skrev han den här Lång, fin, blond. Och då var han väl 45, tror jag, när han gjorde den. Så
att, för jag trodde att han var, i alla fall mellan 20 och 30. Alltså.
Nej, absolut inte. Utan den har lite den där, lite som... James Bond-filmen där Honor Majesty's Secret Service, där George Lazenby spelar James Bond, att det blev bara den. Claes Karlsson har inte gjort någon mer bok sen dess, vilket ger det lite extra glans, men den är faktiskt fruktansvärt rolig, tycker jag. Det är också en sån där, ja, men det är lite stoner, det är han och hans två stoner-polare som tar lite olika droger, och det är inte mycket till handling, men den har en sån jäkla språklig vitalitet och såna jättekonstiga utflykter i sitt huvud, så liksom, ja, långa bitar där han liksom sitter och fantiserar ihop en handling i en Jane Austen-roman, att han ska göra en tv-serie som utspelar sig sena 1700-talets England, och så är det liksom att han skojar med de klyschorna.
Men det är ju något av det roligaste i tredje scenen från Solen, och kanske med lite i Claes Holmströms andra böcker också, när de fantiserar ihop. Alltså, de har ju ambitioner, liksom rollkaraktärerna. De ska ju göra filmer, till exempel.
Ja.
Det är nog hans kompis Palle, tror jag.
Just det, som ska göra, har en massa avancerade filmplaner.
Ja, som han vill ska slå i Sydostasien.
Ja, men det finns ju någon sån där, han är helt övertygad om att det är den här amerikanske skådisen som ska spela huvudrollen. Ja.
Han höll på med att göra en film som planerar en film som skulle heta En piskad hora sista skrik. Med underrubriken Så kan det gå.
Jo, men det är samma, om Jimmy Hjort har ju den här artistambitionen, men det är ju liksom, det är det som gör att det funkar också. Även om jag ofta tycker att Holmström, jag har inte riktigt orkat ta mig igenom den sista boken Grand Slam, för där tyckte jag det bara blev
han ballade babbel. Lite, liksom.
Ja, det tyckte jag nog. Men det är det som gör att det funkar jättebra i tredje scenen från Solen, just den här underliggande ångesten och monotonin som liksom skildras i hur Jimmy Hjorts tillvaro skildras, men att det, liksom, det blir ju liksom ingenting. Han har någon ambition, Men det, och också det här hur oerhört håglöst allting skildras som har med hans liv att göra. Det är ingen lustkänsla, men det är en bok som Cigarett, där är det ju återkommande liksom ganska detaljerade och rätt kåta sexskildringar. Medan Claes Holmström, det förekommer sex i, men det är verkligen, den enda gången det beskrivs ingående, det är ju när han då masturberar med hjälp av sin skivsamling.
Han sticker in kuken mellan två vinylskivor.
Precis. Men när han faktiskt har sex med en tjej, så är det verkligen att om man läser lite slarvigt så missar man att han har det. Och det är säkert väldigt medvetet från honom som sida att allting framstår som så oerhört lustlöst. Mm. Det som är bara den här ambitionen att inte behöva ta ansvar i väntan på att bli stor stjärna, som man ska bli.
Mm. Jag kontaktade Claes Holmström faktiskt ganska tidigt när jag startade den här podden, för jag ville ha en intervju med honom. Och han ville inte medverka i podden, men han kunde tänka sig att ta några öl.
Mm.
Så jag har träffat honom ett par gånger. Mm. Det var spännande att få inblick i...
Men han har ju inte gjort någonting sedan Grand Slam kom för 2001.
Det finns en opublicerad roman som han har skrivit faktiskt.
Mm-hmm.
Men sen tror jag han inte har skrivit någonting sedan dess. Men det finns nog en som...
Nej, han har ju lite, det är också en myt. Hans böcker går ju för så här fantasipriser på Tradera och liknande.
Men om ni som lyssnar, om ni har ett litet förlag, så, så ska ni veta att det finns en opublicerad... Claes Holmström-roman där ute. Och den borde ju ändå... Alltså den finns ju... Det måste ju finnas ett ganska stort intresse för
det, tror jag absolut.
Det finns ju liksom fanclubs och sådär för Claes Holmström. Ja.
Det finns en kult kring honom. Mm. Det känns också som att den här podden har ganska många lyssnare som har egna små förlag. Jag vet inte varför jag tror det.
Ja, så har kontakta mig. Han är lite svår att få tag på personligen.
Han vägrar dator, va?
Mm.
Bara en sån sak. Gotta love that på något sätt ändå.
Då måste man, ja, men det, jag kommer ihåg att det var folk som liksom var lite motstridiga mot datorer på 90-talet. Men det var få som härdade ut.
Ja, men, nej, men verkligen. Det är ju lite som de här, jag kommer ihåg när Facebook var nytt.
Mm, mm.
Och i början var ju, dels var det så att MySpace var väldigt mycket bättre i början än vad Facebook var. Och många jag kände som började med Facebook hade redan MySpace och tyckte att vad fan, Facebook, det är bara att skicka runt virtuella drinkar och puffa folk. Nu hoppar jag av den här skiten och jag kommer...
Vampire request.
Precis. Simon Gärdenfors has sent you a vampire request. Nej, men att... du gjorde nog inte det, va? Inte jag heller. Nej, men att... Och så hoppade de av Facebook och gjorde en stor grej av det. Jag kommer aldrig tillbaka hit. Jag ska vara kvar på MySpace, skrev många av dem. Och till slut så kom de ju tillbaka till Facebook med någon riktigt så här dålig ursäkt, typen, men jag måste kommunicera med mina kollegor, alltså måste jag finnas på Facebook. Mm. Och sen har de ju liksom blivit kvar. Men det finns ju några riktigt jävla zen-munkar som faktiskt testade, antingen inte har varit på Facebook alls, eller som faktiskt testade och sa nej, absolut inte, och inte har kommit tillbaka. De är inte så många, men de finns.
Men idag så skulle nog liksom alltså folk som är slackers, de måste ju domineras väldigt mycket av sociala medier. För det är ju det är ofta det, när man är som latast, så är det ju det man bara sitter och gör. Alltså sitter och uppdaterar olika sociala medier.
På samma sätt som Jimmy Hjort satt och kollade på MTV och filmet.
Just det, alltså sociala medier är ju liksom vår tids TV, det som krävs minst ansträngning. Nu sitter ju många framför TVn, om de kollar på TV, då sitter man med mobilen i ena handen och kollar lite Instagram och sådär. Men jag funderar på det, för det kom också en bok som heter Generation X.
Just det.
Av Douglas Kaupland.
Mm. Skämmigt nog har jag inte läst den.
Jag läste den på 90-talet. Tyckte den, alltså då hade jag ju läst så mycket annan litteratur i den genren, så jag tyckte att den var den, alltså jag skulle nog säga ändå att även, ja, men Claes Holmströms Tredje scenen för solen är det bästa verket inom slacker-kulturen. Alla kategorier.
Det får vi vara osäkert att tänka på att på Wikipedia så står det om Claes Holmström någonting om att Tredje stenen från solen och att kapitlet videohelg anses oöverträffat inom svensk slacker-litteratur.
Källa behövs.
Ja, verkligen. Det vet du fan vem som egentligen anser det.
Ja, men just den, det har ju inspirerat mig också. Jag har haft många sådana videoheller där de går och köper tårtbottnar. Och
fan. Ja, det är alltså ett kapitel i Tredje stenen från solen där Jimmy Hjort och hans bolag, om det är Palle rent av, att de hyr hem en väldigt massa filmer från en videobutik och kör, vad är det väl, varmkorv med hamburgardressing och sådär. Det är verkligen toppen av Sunkberget.
Och de hyr så här 10 filmer som de ska se. säga någonting.
Ja, men och det gjorde jag ju långt innan jag ens hade läst eller hört talas om Claesson. Det gjorde jag när jag var tonåring. Man hyrde hem eller tog med sig mycket av sina... Folk tog med sina nya fräschaste Region 1-DVD-er som de hade köpt för dyra pengar. Och så köpte man stora lådor med ländiga kokosbollar.
Jag tror det var VHS-kassetter de hyrde i videohelg.
Ja, det är det. För DVD-er kom ju först några år senare. Mm. Där mot slutet av 90-talet blev det en grej.
Men just Generation X då, för att det är ju lite förknippat, alltså slackerkulturen, med just det som, alltså Generation X, den generationen då som kom, ja men den ironiska generationen, och det är också liksom den här, det är ju lite slacker-generationen. Jag kommer ihåg att Coca-Cola försökte marknadsföra en ny läsk som då skulle vara riktad till Generation X, som skulle heta OK Soda. och det, ja, den släpptes också i vissa delstater och fanns ett tag.
Collector's item idag.
Deras USP var då att den skulle inte liksom marknadsföras som god, utan den skulle bara marknadsföras som helt okej.
Okay. Det är ju genialt, för fan. Det är ju sån, den typen av marknadsföring som når en sån som mig.
Jag vill, eller och det kan vi kanske liksom kanske inte. Du är ju säkert mycket Generation X-präglad, även om det kanske inte räknas rent siffermässigt.
Nej, absolut inte, men det är ju mycket den kulturen har ju präglat mig. Och det är ju sånt som skulle få en sån som annars inte går på sådana grejer och vill köpa någonting. Någonting marknadsförs som helt okej, då vill man ju ha det.
Omslaget var också tecknat av serieskaparen Daniel Klaus. Mm. Alltså läskburken, som är bara ett ansikte på en trött person med halvslutna ögonlock som ser rätt sunkig
av någon anledning kom jag att tänka på, vad var det? Var det också något godisfirma här om året som kom på att, som fick Tommy Nilsson att göra reklam för dem?
Ja, Black.
Just det, och de var ju skitsmarta. De gick ut med att Tommy Nilsson skulle bli, hans nya alias skulle bli Tommy Black, lite hårdare, lite mörkare, något sånt. Och det var ju medvetet för att få sådana som mig att bara dela, åh fy fan vad löjligt. Och så visade sig dagen därpå, jaha, det var något nytt godis det handlade om egentligen. Jävlar vad smart. Där fick de liksom hela ironiska generationen att göra gratis reklam åt dem och känna sig riktigt jävla blåsta efteråt. Fy fan.
Är det någonting vi missat i det här samtalet om slackerkulturen?
Nej, jag tycker vi har fått med alla de verk som har varit mest centrala för mig. Sen kan jag säga att den är kanske inte riktigt lika slacker, men Chasing Amy som Kevin Smith gjorde några år senare tycker jag kanske är det bästa han har gjort.
Ja, det skulle jag också. Men det är också, för min del så handlar den om serietecknare.
Ja,
de är på seriemässa och sånt där. Det är väldigt, den är right down my alley. Eller säger man up my alley?
Jag vet inte, men den tycker jag är väldigt fin. Den bör man absolut
ta reda på. Jag tror jag har nämnt de mesta grejerna som står på min lilla lista också. Kanske inte, Jim Jarmusch var ju lite samma generation.
Oh, ja.
Permanent Vacation är ju en slackerfilm.
Oh, ja.
Som också är ganska tråkig.
Den är skittråkig skulle jag säga. Den är inte, slacker har en charmig tråkighet. Permanent Vacation är väldigt tråkig. Men däremot det han gjorde sen, Stranger Than Paradise, framförallt Down By Law skulle jag säga. Och den här taxifilmen Night on Earth. Det är ingenting som man kanske skulle stämpla som slackerfilmer, men det är det ändå. Då båda de är ju otroligt fina.
Jag har också antecknat, det är mer som en förlaga, kanske inom den här litteraturen, alltså Catcher in the Rye, Räddaren
i Nöden, J.D. Salinger. Alltså egentligen Strindbergs Röda Rummet är väl egentligen en slackerroman.
Man, liksom, alltså, man kan ju gå väldigt långt tillbaks. Sen finns det också den här inom med college och high school-film, om vi då tar till exempel Animal House. Vad heter den på svenska? Deltagänget.
Just det.
Som den tror jag kom sent 70-tal.
Ja, det gjorde den 78-79.
78 tror jag. Och där har ju då John Belushi något av en slacker-karaktär. Alltså de här college-filmerna så finns det ofta den här liksom, det ska vara nörden, det ska vara plugghästen, och så är det ofta slackern eller det här drägget liksom, allmänt, där, som är en sån. Också i då Fast Time at Ridgemont High.
Häftigt drag i plugget.
Just det, den med där Sean Penn spelar liksom en tidig stoner slacker. Surfer. Ja, men han har liksom han skapar en liten trend då med så här rutiga Vans-dojor som han slog sig i huvudet med när weedet kickade in och sådär.
Ja, och sen också, den har ju nämnts ganska ingående av K. Svensson i något tidigare avsnitt, men Dumskallarnas sammansvärjning är väl också ett ganska...
Den har inte läst faktiskt.
Nej, jag har ju
tog igen det här nu i julhelgen.
Är den läsvärd?
Den är absolut jätte läsvärd. Fortfarande oerhört liksom, rolig.
Men den är ganska gammal.
Den, jag tror att han skrev den 60, på tidigt 60-tal. Mm. Sen tog han livet av sig och den kom ju inte ut förrän 1980 för att hans mamma hade tjatat in den hos någon förläggare, John Campbell Toole.
Men den är en stackare roman?
Ja, jo, det är det. Ignatius O'Reilly, eller Ignatius G. Reilly heter det väl som huvudperson. Det är liksom en groteskt överdriven bild av en slacker utan det minsta självinsikt i sin situation. Så är, han är jättefet och lat, bor hemma hos sin mamma, kan inte, när han har jobb så lyckas han hela tiden se till att bli sparkad från dem och så vidare. Mm. Den är otroligt rolig och har ett fantastiskt språksinne. Så den rekommenderar jag. Det var också sådär som att alla har utgått från att jag har läst den. Så det är så oerhört skämmigt att jag inte hade gjort det.
Det är många som har sagt att jag också borde läsa den. Men nu har den hamnat på en återvärd plats på min att läsa-lista.
Ja, men det... Och mer än
grattis,
så...
du ska läsa den.
Absolut. Mer än så behöver vi väl kanske inte säga. Nej. Jag vet inte.
Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Fredrik av Trampe.
Fullbordat samtal.
Snoochie boochies.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.